Sakta jag går genom stan. Det händer inte mycket får jag säga. Jag vet inte om det är jag som behöver kaffe eller vad det är, men jag faktiskt är lite trött på den här stan redan. Den är liksom så mycket men ingenting på samma gång på något vis. Det är som att se film utan volym.
Du lyssnar på Stadsinspektionen. Idag är Mark Isitt i Kalmar.
Södra Långgatan, Västra. Oh, vilket fint vattentorn. Som dyker upp som en medeltida borg. Och där är en del av den gamla ringmuren. Jag drar min resväska över gatstensbelagda torg och gator med en bebyggelse i tre våningar ungefär runt omkring mig. Jag bär den här väskan så ni slipper höra det här. Storgatan går jag ner för nu. Den är spikrak. Den är banne mig helt spikrak. Det här är mittaxeln i den nya staden som inte alls är ny, anlades på 1600-talet. En rutnätsplan, helt symmetrisk. En form av utopi egentligen. Men här gjorde de det. Här står det här, Karsten Sersten Anna Hermans dotter anno 1667. Wow. Fint. Oj, nu kommer jag. Oj. Nu kommer jag ut till Stortorget. Och här finns Storkyrkan. Och den är helt fantastisk. Det här tror man inte att man ska finna i Sverige. Va? Jag börjar nästan gråta av lycka över det här. Det här är så fint. Vad, det här tror man inte man ska finna i Sverige. Kalmar är skatten vid regnbågens slut. En skatt som ligger nästan 6 timmars tågresa från Stockholm och 4 timmars tågresa från Köpenhamn. Och som många bara passerar till och från Öland. Då ska vi se. Då ska vi träffa Staffan Strindberg nu, va? Staffan Strindberg som är född och uppvuxen här. Han driver arkitektkontor i stan.
Man vet ju att man började bygga någonting på slottet i mitten av 1100-talet. Och då hade man ju något att försvara. Det här blev ju så småningom en gränsstad mellan Danmark och Sverige.
Men Danmark ligger ju västerut och det här ligger österut.
Ja visst, men danskarna var ju Blekinge och Halland och Skåne och överallt sådär.
Så det här var den södra gränsen till Danmark?
Det här var den stora starka befästningen på den östra sidan. Och ett lås i sundet också naturligtvis. Man kunde liksom, man kunde stoppa upp sjöfarten härifrån också. Och sen så inträffade ju det tråkiga för Kalmar att det så småningom blev fred. Och så inledde Kalmar sin långa period av dvala.
Nej, du är ju inte rädd för att ge dig in i debatten. Och vad är det som irriterar dig med hanteringen av Kalmar stad?
Det har under så lång tid varit allt för stark okunskap i det politiska leden.
Ja, jag sökte ju kommunstyrelsens ordförande flera gånger, men nej, han hade inte tid.
Nej, han har kanske lyssnat på någon statsinspektion.
Det kan ju hända kanske, men
alltså, jag tycker det är lite grann så att man vill inte, det är besvärligt att lyssna på kompetens. Liksom. Det är mycket lättare med någon som bara kommer uppspringande med en påse pengar på bordet och säger jag vill bygga. Ja, men jättekul. Man ser inte vad man har, man ser inte vad som är unikt. Och när man inte ser det så har man inte heller förmåga att utveckla det som är unikt för varje plats. Det förtroendet som politiken borde ha för sina tjänstemän, Det har de inte.
Ursäkta mig, för jag frågade en fråga. Varför bor man i Kalmar?
Varför man bor i Kalmar? Det är en otroligt trevlig stad. Det är vackert. Mycket miljö, tror jag.
Alltså, det ligger ju lite avigt till rent geografiskt.
Det ligger ju längst bort från allt, kan man säga. Det är söderut man får ta sig om man ska ta sig någonstans lite smidigt med det där tåget som precis ska passera.
Mm. Vad tycker du om Kalmar?
Det är en liten trött sommarstad.
Jag älskar Kalmar. Ja. Jag kom första gången typ 20 år sedan och jag sa att någon gång jag flyttar hit. Det är så vackra promenader vid havet. Och,
ja.
Ursäkta mig, får jag ställa en försynt fråga?
Oh, I speak English.
Ah, why is that?
I'm American.
You're American?
Yeah.
What on earth are you doing here in Kalmar? The end of the world.
Love.
Det har ju alltid känts som att Kalmarborna har en väldigt stolt känsla över staden.
Jag har stämt träff med den prisade författaren Tove Folkesson som skrivit flera böcker om sin hemstad.
Jag blev typ chockad, kommer jag ihåg, när jag flyttade hem och insåg att det var så otroligt piffigt och så mycket uteserveringar och så mycket såna här strandpromenader och fräsiga brygger och liksom, man kan få ett väldigt glassigt liv, skulle jag säga, i Kalmar, och de som bor här gillar det väldigt mycket. Det finns en aspekt av Kalmar, det är att man har ju satsat väldigt mycket på idrott, man har satsat väldigt mycket på så här Ironman som går här i Kalmar, det är en väldigt stor grej, stor arena och så, men vi har ingen kulturarena. Alltså, jag vet inte om du har tänkt på det, men det finns inte något kulturhus i Kalmar som ändå vill ha den här fjädern i hatten och vara en sån vacker och härlig stad. Man kanske inte riktigt stöttar den samtida kulturen så mycket, utan man lever mycket på historiens vingslag. Och det kan ju bli en lite dammig känsla.
Alltså, det är inte de enskilda husen man ska titta på här. Även om de också förstås är smått magnifika många gånger. Det är stadsplanen. Den är fullkomligt kompromisslös. Det är en rutnätsplan som är utlagd på en ö där ingenting fanns. Det är kvarter, långsmala, dubbelt så långa som de är breda. Rätt exakt. Allt är exakt här. I mitten så ståtar kyrkan, domkyrkan som de kallar den, ritad av Nicodemus Tessin, den äldre som jag var på väg att säga var a really bad mother, shut your mouth, för han är så kaxig. Det är ett byggnadsverk som kombinerar det italienska, den där prakten som italienarna törs ge sig på, och den svenska rustika karaktären med sin granitsockel och lite Ölands kalksten kastat in i den där soppan. Och så torget som är helt blottat, naket, frilagt, som bara får kyrkan att ståta. Någonting som också bebyggelsen runt omkring stärker, för den är låg. Man går i ganska trånga gator, de är 10-15 meter breda. Nu är jag inexakt, förlåt, det där var ytterst okalmaritiskt. De är naturligtvis exakt lika breda allihop. Ska jag stega denna gatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lite drygt 10 meter bred. Och sen ska jag stega den här tvärgatan. Se hur bred den är. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lite drygt 10 meter bred också. Den här då. 1, 2, 3, 4, 5. Kalmar gjorde en Kiruna i mitten av 1600-talet. Alltså, man flyttade hela stan
från området kring slottet där den låg mitt i skottlinjen till den så kallade Kvarnholmen, en knapp kilometer österut.
Där har vi slottet, oj! Där har vi slottet. Och vad är då detta för någonting? Jo, men det är den ultimata mixen av flärd och fortifikation. Där har vi det. Det är två ytterligheter som möts och fortifikationen är förstås representerad i de här svepande väggarna, det här murverket som är fullkomligt ogenomträngligt. Och sen så de här gröna kopparkåporna som sitter på tornen som är så krumbuktande, som är flörtiga till tusen. De står där och poserar liksom, med handen i sidan och plutmun och hela, alltihop.
Numera, sedan bara ett par månader, kastar slottet slängkyssar tvärs över viken, bort mot en annan, minst lika reslig byggnad.
Det här har varit en lite död plats på väg från Kvarnholmen till slottet och liksom ingenmansland däremellan. Men nu blir ju det här en plats.
Linda Camara är regionchef på Tengboms arkitektkontor. Det är de som ritat Linnéuniversitetets nivåningskomplex nere i hamnen.
Alltså, förut så har studenterna funnits utspridda över hela stan. Men det händer ju någonting när alla kommer på samma ställe. Caféer, restauranger. På sommaren är ju det här en gästhamn också. Alltså det är klart att liv skapar ju liv. Så jag tror att det kommer bara bli en ökning och ett tillägg till staden. Så det är nästan som vi ska gå upp där uppe.
Ja. Men bara det att man fattar det här beslutet att man ska bygga ett universitet här. Det är ett sånt tydligt tecken på en stad med en framtidstro ändå. Mm. Eller hur? Kan vi inte gå och ställa oss där och titta ut över stan?
Alltså, vi ska ju ändå bygga så att folk vill komma hit i framtiden. Vi måste ju bygga historien nu som de ska komma och besöka om 100 år.
Jesus, det är ett högt krav att ställa alltså.
Ja.
Ska man mäta sig med pappa och son Tessin?
Ja, precis. Det är lite jobbigt.
Mm. Nej,
vad är det som är bra med att bo i Kalmar?
Nej, det är bra stad.
Det är bra stad. Alltså, det är mycket vatten. Man kan typ drunkna.
Man kan fiska.
Man kan gå och titta på slottet.
Det är väldigt fint. Det finns mycket att göra. Det är en sommarstad.
En bra sommarstad.
Ja, jättebra.
Men vad är bäst då med Kalmar?
Det är så mycket vatten. Det är väldigt fint. Ja, det är väldigt fint. Mycket bra.
Nej. Tycker jag också.
Jag skulle säga Kalmar slott.
Vad tycker ni om den där byggnaden där, den här runda?
Den är cool, men den är lite felplacerad.
Vilket liv. Va? God dag.
Hej, hej.
Jag tänkte det här var lite på halva vägen.
Ja.
Så det kunde vara ganska bra. Så tänkte jag att det är sånt omdiskuterat bygge också.
Ja, gud ja.
Maria Haumann är Kalmars stadsarkitekt sedan drygt ett år. Kan du berätta vad det är vi ser?
Det är en rund glasbyggnad, modern. Den är nyligen faktiskt färdigställd. Och vi är ju i princip där den gamla stadsmuren befann sig med en bastion. Tittar man på uppbyggnaden av den här glasfasaden så är det nästan som att det är liksom murade stenar. Det blev väldigt rabalder när väl fasaden kom på. Och det är ju alltid så att när någonting som är nytt och kanske lite ovant så blir det en diskussion. Det var samma sak med museet också, som alla tycker är jättefint. Inte riktigt alla, men många. I alla fall.
Det är inte konstigt att det blir en diskussion om den här. För den är ju verkligen, den sticker verkligen ut här.
Mm.
Jag tycker den är intressant för att den slår in på en lite ny väg för Kalmar, tänker jag. Att utanför stadsmuren, där kan man tillåta sig. Man kan våga utanför stadsmuren. Mm.
är vi innanför. Eller precis på kanten i alla fall.
Exakt, men det känns ändå som det är lite utanför detta. Ja. Hur är tempen på stadsbyggnadskontoret i Kalmar?
Mm. Den är väldigt god nu. Man är på gång, man vill mycket, man är engagerad i många olika frågor. Vi har en bra dialog med politiken.
Du har inte en känsla, låter det som att deras inflytande är för stort?
Nej, det tycker jag nog inte. Man har lyssnat på en del sån kritik som har kommit utifrån också. Att man kanske frimärksplanerar, ad hoc-planerar och så. Utan vi måste liksom kliva ett steg bak och titta på helheten.
Nu är det bara någon timme kvar innan jag ska åka härifrån, så jag tänker att jag smiter in på konstmuseet och ser hur det ser ut där inne. Jag tror det är stängt, de stänger 5. 12-17. Fasiken. Ja, ja. Och man kan ju inte riktigt läsa av insidan på utsidan, för utsidan det är svart. Det är en svart kub som står här i den grönskande stadsparken. Och spontant tycker jag att den är lite krystad faktiskt. Lite för arkitektig. Jag kan liksom höra hur arkitekterna Bolle Tam och Martin Videgård har tänkt att vi ställer upp den här svarta lådan i den prunkande parken. Vi ska rymma alla dessa konstskatter, så vi klär lådan i det billigaste materialet vi kan hitta, och det är plywood. Det är ju en lek med förväntningarna. Det blir lite krystat kan jag tycka. Och samtidigt så är det inget snack om att Kalmar behöver en institution som det här. För om man ska likna Kalmar vid en människa, ja men då är det en man. Absolut en man, inget snack om saken. En man i kråskjorta höll jag på att säga, men det hade varit lite för roligt. Utan en sån här skaf i halsen, pomada i håret, pressväck på byxorna, ni vet. Den där mannen, han behöver rufsas till lite grann. Kalmar är en pärla, det är inget snack, men det är en pärla som ligger längst bort från allt som ni hörde i reportaget här. Och den avskildheten, vad gör den med en stad? Är det kanske det som gör att staden är en pärla? Med mig här i studion finns Rahel Bilacau, Rahel som driver eget arkitektkontor här i Stockholm, och med på länk från Rå söder om Helsingborg, arkitekten Inger Tede. Välkomna. Alltså, vad tror ni? Tror ni att den här aviga placeringen, finns det fördelar?
Jag tror att det är ännu en sleeping Cinderella. För nu har Kalmar alla de kvaliteterna som efterfrågas idag i det så kallade kunskapssamhället. Där vi uppskattar miljö, där vi värnar om vår miljö. Och där vi faktiskt lever på ett annat sätt nu med hjälp av coronan. Där man också verkligen får skjuts i att jobba mera hemifrån. Så tror jag att Kalmar som är sommarstaden kan med de olika åtgärder som man har gjort där bli en året runt stad. Och speciellt som man också nu har byggt universitetet där. Så att heja Kalmar, säger jag.
Vad säger du, Rahel?
Men jag kan hålla med Inger att det är, det finns nog en framtid för den här typen av städer i och med att vi förändrar vårt sätt att leva. Men jag har en personlig erfarenhet av Kalmar efter att ha tillbringat många somrar på Öland, och då passerar man ju Kalmar.
Ja, du är en av dem som bara swishar förbi.
Jajamän, så att det är ju inte helt i världens ände, utan det är ju väldigt många sommargäster som ändå passerar genom staden. Kanske det jag saknade eller det jag efterfrågade mest, det var upplevelse av kultur.
Ja, det saknades ju helt klart. Konstmuseet var ju den stora institutionen i stan som representerade det.
Ja, precis. Och sen slottet. Mm. Och det kan man ju inte besöka kanske varje år.
Mitt förslag där, det är att man gör ett omtag. Att man rensar upp kring vattnet. Man talar ju om Kalmar Sund och att man låter kulturen också ifrån Öland smitta in i centrum. Att man skapar ett kulturkluster kring vattnet.
Alltså Kalmar har ju en mycket stark politiker i Johan Persson som är kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande som jag ju sökte men som inte hade tid att träffas. Det pratas ju här i reportaget, Staffan Strindberg säger att politikerna har varit väldigt, väldigt starka i stan. Vad tycker ni, ska politiker lägga sig i estetiska frågor?
Nej, jag tycker att politiker, de ska tänka långt fram i tiden. De ska veta åt vilket håll man vill gå. Men sen är det stadsbyggnadskontoret mycket som man måste använda i den här omgestaltningen och nytänkandet.
Hur stort inflytande tycker ni att medborgarna ska ha då?
Ja, men jag tänkte faktiskt komma in på det, för att engagera människor i stadsutvecklingsfrågor och skapa delaktighet i utformningen av sin närmaste omgivning. Det är viktigt.
Och trots allt så är både planeringen och byggnaderna är ju rum kring mänskliga aktiviteter. Och därför är det så viktigt att människorna som ska använda de här rummen också är med i processen. Mm. För det hjälper ju oss som skapar rummen, både arkitekter och byggare, att nytänka.
Är det nödvändigt att ha en medborgardialog? Alltså om man tittar på Kalmar så är det ju så intressant att man har den här rutnätstaden, det är 20 kvarter ungefär. Och så har den ett torg i ena änden som heter Larmtorget och så har den Stortorget i mitten. Och det är så busenkelt och det funkar hur bra som helst.
Det är just för att det är så busenkelt.
Ja, men hur svårt det kan det fanns vara? Inte varför det. Måste man engagera alla dessa personer? Liksom? Alltså det, är ju, det här är ju som att det är ju en skiss som jag kunnat gjort nästan.
Ja, det vet du 17. Men jag menar, du har en större komplexitet idag. Det är ju ett litet område, det ligger avskilt på en ö. Du har en väg att komma in och ut.
Vi har ett annat samhälle idag och vi har en annan dialog överhuvudtaget i samhället. Som ändå det är en självklarhet att ändå få komma till tals.
Och jag är säker på att Nicodemus Tessin, den äldre, pratade med kyrkans folk innan han ritade det där. Och att han också var på byggplatsen och talade med byggarna. Så att han var med i den processen.
Vad är framtiden för Kalmar, skulle ni säga? Den här runda byggnaden som Maria Haumann och stadsarkitekten och jag pratar om, som vi har bild på hemsidan, den slår in lite grann på en ny väg. Man tillåter en ganska avantgardistisk arkitektur på gränsen till den gamla stadskärnan. Jag tycker att det är bra.
Allt är positivt att låta arkitekturen få utvecklas även i gamla städer, absolut. Bland rösterna som vi hörde så tyckte jag det var särskilt roligt att höra de unga som verkligen har tagit till sig sin stad och uppskattar det vackra läget vid havet. Jag vet inte hur många gånger de sa att det finns mycket att göra, det är en sommarstad. Och det finns ju några riktigt fina bostadslägen i Kalmar och det är fantastiska kvaliteter.
Och det byggs enormt mycket alltså. Man vill verkligen växa och man gör det också.
Men jag tror att det som vi var inne på i början här, att vi kanske ser en renässans för städer i vackra lägen.
Jag tror på att kunna leva i den fantastiska natur och vattenläge som finns där.
Hörrni, tack till Inger Tede och tack till Rahel Bilacau. Och om du som lyssnar också vill kommentera programmet, gör jättegärna det på våra sociala medier. Stort tack för att ni lyssnar.